Vi har igår tittat på tre stycken verktyg som vi behövde för att förstå uppenbarelseboken. Den första var att huvudpersonen är Jesus. Att fokusera på Jesus. Vi såg att uppenbarelseboken finns inte för att bara tillfredsställa vår nyfikenhet utan för att leda oss till en frälsande relation med Jesus Kristus. Den andra handlade om historicism och hur vi ser hur uppfyllelserna i uppenbarelseboken utspelar sig från Johannes tid ända fram till Jesu återkomst. Vi tittade på ett exempel i de fyra ryttarna. Och vi såg att de här stridshästarna representerade Guds församling i olika skeden utav världshistorien från aposteln Johannes tid ända fram i historien. Och vi kom till omkring medeltiden vid det laget. Den tredje principen var att vi måste låta skrift tolka skrift. Att vi måste låta uppenbarelseboken tolkas utav Gamla testamentets texter. Och vi kommer använda oss utav dessa principer också idag. Vi ska studera basunerna i uppenbarelseboken 9 och framåt. Men låt oss repetera lite från sist. Vi såg att den kristna församlingen gick ifrån att vara en ren och segrande församling till att bli mer och mer korrupt. Vi såg hur för det första så började den förföljas, men sedan så började de att kompromissa med sanningen i Bibeln. Falska läror smögs in i den kristna läran och det ledde till slut till att församlingen andligt talat var helt död. Och vi såg att biskopen i Rom var en ledande figur i det här avfallet. Och hur det här ämbetet antog en plats som satte sig i Guds ställe. Påven Gregorius säger så här att alla furstar ska kyssa påvens fötter. Han har rätt att avsätta kejsare. Ingen bok eller kapitel ska anses kanonisk utan hans auktoritet. Han själv kan inte dömas av någon. Och den romerska kyrkan har aldrig felat och kommer aldrig att fela till evig tid. Men vi såg att den hade felat. Vi såg att den hade felat. Men de som inte ville erkänna påvens överhöghet, de blev förföljda. En av de grupperna var valdenserna. Valdenserna var en grupp som bodde i norra Italien. Och även i Frankrike. Och de fick gömma sig uppe i bergen. Och jag har en bild här. Och på det här stenbordet så kopierade dessa valdenser Bibeln på sitt eget språk. För hand. Det var innan någon tryckpress fanns. Och de tog de här värdefulla bibelöversättningarna och de spred dem till människor runt om i Europa. Och det var inte lätt att göra det. För faktum är att påvedömet hade förbjudit Bibeln. Och den som hade den på sitt språk var under fördömelse. Och därför så förföljdes valenserna. De som grep till vapen mot dem utlovades 2 års avlat. Med andra ord, du kunde synda hur mycket du vill under 2 år framöver. Så länge du dödade en valens. Och det här gjorde förstås att mycket grymma saker gjordes i kristendomens namn. Lecky skriver så här, historikern, att den romerska kyrkan har utgjutit mer oskyldigt blod än någon annan institution som någonsin existerat bland mänskligheten kommer inte att ifrågasättas av någon protestant som har en tillräcklig kännedom om historien. Fruktansvärda saker gjordes i Guds namn. Och frågan kan ställas, och den ställs också i uppenbarelseboken, efter att de här fyra hästarna har ridit fram så kommer en annan bild där martyrerna syns och de som har blivit slaktade för Guds ord och de ropar till Gud, de säger hur länge ska det dröja innan du dömer jordens invånare och utkräver hämnd för vårt blod. Ska Gud bara se på medan hans folk förföljs? Jag tror att svaret är nej. Gud kommer att ingripa. Och ett sätt som han ingriper på, som vi ska studera idag, är genom de sju basunerna. Om ni har era biblar så får ni gärna slå upp till Uppenbarelseboken kapitel 8. Och där ska vi börja vårt studium idag. I Uppenbarelseboken 8 och vers 6 så läser vi om de sju änglarna med de sju basunerna som gjorde sig redo att blåsa i dem. Sju stycken änglar som har varsin basun och de ska blåsa i de här. Vad symboliserar detta? Återigen så måste vi använda oss av de här tolkningsprinciperna. Vi måste låta skrift tolka skrift. Och när vi läser i Gamla testamentet och även i Nya testamentet så finner vi att basuner representerar krig och olycka och dom. I Jeremia till exempel, kapitel 4, vers 19-21, så står det: O mitt inre, jag vrider mig av smärta i mitt hjärtas djup. Mitt hjärta klagar i mig, jag kan inte tiga, ty ljud av horn har min själ hört. Och stridsrop, förödelse på förödelse ropas ut, hela landet läggs öde. Plötsligt blir mina tält förstörda, på ett ögonblick mina tältdukar. Hur länge ska jag se stridsbaneret och höra ljud av horn? När det var krig så blåste man i basuner för att varna folket för det som skulle komma. Och det är precis vad de här basunerna i Uppenbarelseboken också representerar. Vi ska inte titta på alla basunerna, men vi ska börja i den fjärde basunen här idag på grund av tidsbrist. Och så hinner vi inte gå igenom det andra. Men i Uppenbarelseboken 8 och vers 12 så står det att den fjärde ängeln blåste i sin basun. Och då träffades en tredjedel av solen, en tredjedel av månen och en tredjedel av stjärnorna. Så att en tredjedel av dem förmörkades och dagen förlorade en tredjedel av sitt ljus. Och natten lika så. Gud sänder dessa basuner som en straffdom över den avfälliga kristenheten. Varför då? Är det för att Gud tycker om att straffa? Nej, verkligen inte. Utan det är för att leda människor till omvändelse. Han gör det inte villigt. Men han måste väcka dem på något sätt. Eftersom de är på väg i en riktning som verkligen är förödande. Och här kommer den ena basunen. Och då täcks en tredjedel av solen, en tredjedel av månen och en tredjedel av stjärnorna. Så att dagen förlorar en tredjedel av sitt ljus. Och vad är det för ljus som förloras här? I Johannes 8, vers 12 så säger Jesus att jag är världens ljus. Och den som kommer till mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. I psalm 119 och vers 105 så står det att ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Men en tredjedel av den förmörkades. Vi tittade på igår hur under Konstantins tid så började man att kompromissa med Bibelns sanningar. Man började förmörka en del av Bibelns avgörande sanningar. Och det här ledde till att man till slut förbjöd människor att läsa Bibeln på sitt eget språk. Vi leddes in i den mörka medeltiden där Bibeln, som är ljuset, blev förmörkat. Påvedömet förhävde sig också över Guds lag. De säger själva att påven är av så stor auktoritet och makt att han kan förändra, förklara eller tolka till och med gudomliga lagar. Till och med gudomliga lagar, med andra ord Guds bud. Och det har de gjort också. Om du jämför de 10 budorden i Bibeln med de 10 budorden i katechesen så är de ganska annorlunda. Det andra budordet finns inte i katechesen. Det andra budordet säger att du ska inte göra dig någon bildstod eller någon avbild av det som är uppe i himlen eller nere på jorden eller av det som är i vattnet under jorden. Du ska inte tillbe eller tjäna dem. Men det här finns inte i katechesen. Varför inte? Ja, om ni minns vad Konstantin hade gjort och att han hade ställt upp. De hade tagit de här avgudarna som fanns redan i det hedniska Rom. Och sen hade de stängt lite heligt vatten på det och döpt dem. Och sagt att nu är de inte längre hedniska avgudar, men nu är de kristna helgon. Så ni kan fortsätta att böja er ner till avgudar, trots att det är ett brott emot budorden. Men för att ändra på det så kunde man plocka bort det här budordet. Och de menar att de har rätt att ändra på Guds lag. De har också delat på det sista budordet där. Men när de sätter sig upp emot Guds lag så kommer Gud att agera. I vers 13 i Uppenbarelseboken 8 så läser vi om 3 verop, och det är de jag skulle vilja fokusera på idag. Jag såg och jag hörde en örn som flög uppe på himlen och ropade med stark röst: ve, ve, ve över jordens invånare för de basunstötar som är kvar när de 3 andra änglarna blåser i sina basuner. Vad är det här för bildspråk? En örn som flyger och ropar ve. Bildspråket tror jag är hämtat ifrån Hosea i Gamla testamentet. Där står det så här, Hosea 8 och vers 1. Sätt hornet för din mun, där har du basunen. Sätt hornet för din mun. Som en örn kommer fienden över Herrens hus. Varför? Eftersom de har brutit mitt förbund och syndat mot min lag. När Guds folk övergav hans lag så kommer Gud att sända den här fienden som en örn över dem. Och det är precis vad som hände i den kristna historien. I Uppenbarelseboken 9 så ser vi att de här veropen är riktade till dem som bryter emot Guds bud. Det står där till exempel i vers 4 att de blev tillsagda att inte skada gräset, marken eller någon annan grönska eller något träd, utan bara de människor som inte bär Guds sigill på pannan. Vad är det här? Guds sigill på pannan. I Gamla testamentet så läser vi om att Guds folk skulle lägga hans lag som ett sigill i pannan och handen. I andra Mosebok 13:9 så säger Gud: det ska vara för dig som ett tecken på din hand och som ett påminnelsemärke på din panna, för att Herrens lag må vara i din mun. Så det var det lagen som de skulle lägga i pannan eller handen. I Jesaja så står det att lägg vittnesbördet ombundet och lagen förseglad i mina lärjungars hjärtan. Det är med andra ord de som inte har lagen i sin panna eller handen som drabbas utav de här veropen. Vi ser också det i slutet utav Uppenbarelseboken 9. I vers 20 och 21 så står det: de andra människorna, de som inte dödades av dessa plågor, omvände sig ändå inte från sina händers verk, så att de upphörde med att tillbe onda andar, avguda bilder av guld, silver och brons, sten och trä, som varken kan se eller höra eller gå. Och de ångrade inte sina mord och sin svartkonst, sin otukt och sina stölder. Vad var syftet med de här basunerna? Det är klart och tydligt ser vi från den här versen att det var att omvända de som bryter emot hans lag. Eller hur? För de förväntas att göra det, men de gjorde tyvärr inte det. Men det var poängen. Att omvända sig ifrån vad då? Att tillbe avgudar. Var det det som kristenheten hade börjat göra? Klart och tydligt hade de börjat göra det. Hade de börjat begå mord, otukt, stölder, svartkonst. Dessa saker var den medeltida kyrkans synder. Och poängen med att Gud sände de här straffdomarna var för att väcka människor till att vända sig ifrån de här avgudarna och sitt mord och sin otukt och sina stölder. Låt oss studera det här lite noggrannare. I Uppenbarelseboken 9, vers 1-2 så står det: den femte ängeln blåste i sin basun. Och jag såg en stjärna som hade fallit från himlen ner på jorden. Och den fick nyckeln till avgrundens brunn. Den öppnade avgrundens brunn och rök steg upp ur brunnen. Och röken från en stor ugn, och solen och luften förmörkades av röken från brunnen. Den femte basunen beskriver hur en fallen stjärna öppnar avgrundens brunn. I vårt möte igår så identifierade vi vad stjärnor representerade. Vi såg att det handlade om, minns ni, är det någon som minns? Vad symboliserar en stjärna? Änglar. Uppenbarelseboken 1:20. Så såg vi det. Här är en fallen ängel som öppnar den här avgrundens brunn. Den här ängeln identifieras i vers 11. Det står: som kung över sig har de avgrundens ängel, som på hebreiska kallas Abaddon och på grekiska Apollyon. Avgrundens ängel är förstöraren. Det är den stjärna som föll från himlen. I Jesaja kapitel 14 och vers 12 så läser vi: hur har du inte fallit från himlen, du strålande stjärna? Du gryningens son, hur har du inte blivit fälld från jorden, du som slog ner folken till marken? Vet ni, Satan har makt här på jorden. Men han har bara så mycket makt som Gud tillåter honom att ha. Amen. Han kommer inte att kunna släppa lös någonting som Gud inte har tillåtit honom att släppa lös. Här så får han nyckeln till avgrundens brunn för att släppa lös de här röken, vad det nu handlar om. Men det är gott att veta att det enda som Gud tillåter Satan att härja, som han får rätt att göra det. Låt oss se vad som händer vidare. Ja, förresten, vad är det för sol som förmörkas? Vi har igen samma tanke här. Jesus är ljuset, världens ljus. Och han kallas också för rättfärdighetens sol i Malaki. Och sanningen om Jesus kommer att förmörkas genom den här röken. Vers 3 så står det: ur röken kom gräshoppor ut över jorden. Och de fick samma makt som skorpionerna på jorden. Hoppa ner till vers 7. Gräshopporna såg ut som hästar, rustade till strid. På sina huvuden hade de något som liknade kronor av guld. Och deras ansikten var som människors ansikten. De hade hår som kvinnor, tänder som lejon och bröstpansar som av järn. Och dånet från deras vingar var som dånet från stridsvagnar, med många hästar som stormar fram till strid. De hade stjärtar och gaddar som skorpioner, och i stjärten låg deras makt att skada människorna i 5 månader. Vad i all sin dar handlar det här om? Det handlar om en rök, och ur röken så kommer gräshoppor. Här har vi en bild från Egypten på gräshoppsvärmarna som kom över Arabien och Mellanöstern ibland där. Och ni ser hur det bara är helt mörkt utav dem. Och det är den bilden som vi får här i Uppenbarelseboken 9. Men dessa gräshoppor liknar stridshästar. Den här bilden av gräshoppor är hämtad ifrån Gamla testamentet också. I Jeremia till exempel, kapitel 51 och vers 27, så står det: res upp ett baner på jorden, blås i horn bland hednafolken. Här har vi en basunen som ljuder. Blås i horn bland hednafolken, förbered hednafolk till strid mot det. båda upp riken mot ditt. Ararat, Sminis och Askenas. Välj ut en härförare mot ditt. Drag dit upp med hästar som liknar vadå? Borstiga gräshoppor. Okej, så vad handlar det här om? Det handlar inte om att det är bokstavliga gräshoppor som ska komma och fördärva, eller hur? Utan det här handlar om ett hedna folk som är rustat till strid. Och deras hästar ser ut som de här gräshopporna. Vi finner samma bildspråk också i Joels bok. Och slå upp till Joel kapitel 1 om ni har era biblar. Vi ska studera Joels bok här. Och se vad vi kan lära oss. Joel är efter Daniel så kommer Hosea och sen kommer Joel. Om ni kommer till Amos så har ni kommit för långt. Den är av små profeterna där. Så Hesekiel, Daniel, Hosea och sen kommer Joel. Joel kapitel 1. Och vi ska titta i vers 4. I vers 3 så ser man att det är någonting som handlar om någonting som sker i kommande släkten. Och i vers 4 så läser vi om dessa gräshoppor. Joel kapitel 1, vers 4 till 6. Det som gräsknagarna lämnade åt gräshopporna upp. Det som gräshopporna lämnade åt gräsbitarna upp. Och det som gräsbitarna lämnade åt gräsätarna upp. Vakna ni druckna och gråt. Jämra er alla ni som dricker vin över druvsaften som rycks från er mun. För ett hedna folk har invaderat mitt land. Ett mäktigt folk som ingen kan räkna. Med tänder som lejon och käftar som en lejonhona. Känner vi igen det här bildspråket? Vad var det vi läste i Uppenbarelseboken 9? Vi såg att de här gräshopporna, de hade tänder som lejon. Det är härifrån det är hämtat. Och vad handlar det om i Joel? Jo, det handlar om ett hedna folk, eller hur? Ett hedna folk som är rustat till strid. Titta i kapitel 2, vers 1. Blås i basun på Sion. Låt larmet ljuda på mitt heliga berg. Här har vi basunen igen. På alla som bor i landet darrar, för Herrens dag kommer. Den är nära. En dag av mörker och töcken, en dag av moln och dimma. Som gryningen breder ut sig över bergen kommer ett stort och mäktigt folk vars like inte har funnits och aldrig ska uppstå igen under kommande släkten. Återigen talas det om ett hedna folk. Titta i vers 4. De liknar hästar. De rusar fram som stridshästar. De spränger fram över bergens toppar med ett muller som av vagnar. Med ett dån som när eldens lågor förtär strå. Som ett mäktigt folk ordnat till strid. Framför dem grips folken av skräck. Alla ansikten bleknar. Här så beskrivs det om ett folk som ska komma i de yttersta dagarna. Som folk ska förskräckas inför. Som är som gräshoppor som är rustade till strid. Och jag tror att vi ser uppfyllelsen av det i Uppenbarelseboken kapitel 8. Men vad är det för en nation? Vad är det för ett stort och mäktigt folk som skulle få världen att darra? I domarboken, om vi tänker på de här med basunerna, så kan man också finna en antydan om basunerna i domarboken med Gideons 300. Och där så beskrivs det om ett folk som jämförs med gräshopporna. Det står midjaniterna, amalekiterna och alla österlänningar låg där i dalen talrika som gräshoppor. Deras kameler var oräkneliga, talrika som sanden på havets strand. Dessa folkslag, midjaniterna och österlänningarna, var Abrahams barn ifrån sina bihustrur, alltså Hagar och Ketura. Visste ni att Abraham hade tre fruar? Han hade tre. Först hade han Sara som var hans riktiga fru. Sen så tog han Hagar och fick Ismael. Men sen så var det en till. Efter att Sara hade dött och Hagar hade skickats bort så gifte han sig med Ketura och fick Midian som en av hennes barn. Och dessa står det, eller det står i första Mosebok 25 och vers 6. Åt sönerna till sina bihustrur gav han gåvor, och medan han ännu levde sände han dem bort från sin son Isak österut till Österlandet. Österlandet är arabiska halvön. Dit där dessa stammar bosatte sig. Midianiterna, Ismaeliterna. Och Ismael, han blev också ett stort folk. Vi läser om Isak och hans 12 stammar, men i Moseböckerna så står det också om Ismael och hans folk. Det står i första Mosebok 16, vers 12. Han ska bli lik en vildåsna. Hans hand ska vara emot var man och var mans hand emot honom. Och han ska ligga i strid med alla sina bröder. Dessa arabiska stammar, har de något representant idag? Jag skulle vilja visa, eller om vi tänker på Ismaels efterkommande idag, andligt talat, så anser muslimerna sig som Ismaels arvtagare. I Koranen så står det faktiskt till och med att det var Ismael som var löftessonen. Det var han som blev offrad, eller skulle bli offrad, istället för Isak, som Bibeln säger. Jag vill visa vad några personer har sagt om Uppenbarelseboken 9. Isaac Newton är en av dem. Hur många har hört talas om Newton? Hur många visste att han studerade Bibeln? Några stycken. Många tänker på honom som den store vetenskapsmannen. Han som uppfann gravitationen. Det var inte han som uppfann den, men han upptäckte den, eller hur? Isaac Newton studerade noggrant Bibelns profetior och han kom fram till den här slutsatsen angående dessa gräshoppor. Den här plågan började när avgrundens brunn öppnades, vilket betecknar att en falsk religion släpps lös. Röken som steg upp ur avgrunden symboliserar skarorna som tog emot den religionen. Och gräshopporna som kom ur röken symboliserar arméerna som kom ut från den skaran. Kungen som gräshopporna hade över sig var avgrundens ängel, som är högsta ledaren i såväl religiösa som statliga angelägenheter. En sådan var saracenernas kalif. Svärmar av gräshoppor uppstod ofta i Arabien, och därifrån översvämmade de grannländerna. Därigenom är de en passande bild på arabernas talrika arméer som invaderade romarna. Det här var Isaac Newtons slutsats. Men för mig så låter den väldigt trovärdig. Det finns en bred enhet inom bibeltolkare under reformationens tid som alla var överens om att det handlade om islam, dessa gräshoppor. Adam Clark är en av dem. Han var metodist. Han säger så här: denna beskrivning av gräshoppor tycks vara hämtad från Joel 2:4. Hela den här symboliska beskrivningen av en översvämmande militärmakt passar väldigt bra in på Mohammeds trupper. Profeten Mohammed fick en uppenbarelse utav en ängel som kom med ett budskap år 610 efter Kristus. Och dessa uppenbarelser skrevs ner i en bok som senare blev Koranen. Islam enade de arabiska beduinerna under en religion och satte igång en världsvid revolution som fick hela Europa att knaka i fogarna. Snabbt som vinden så spred sig islams gräshoppor och bildade ett imperium som till ytan var större än romarriket. Vem var den här ängeln som kom till Mohammed? Ja, om vi förstår Uppenbarelseboken 9 rätt, så ser vi att det var en fallen ängel. Det var inte Guds ängel som kom hit. Solen förmörkades, Jesus Kristus förmörkas utav den islamska läran. I Koranen, sura 9, vers 30, så står det att kristna säger att Kristus, Guds son, detta kommer över deras läppar, och då säger de, efter vad andra förnekare av sanningen har sagt före dem, Guds förbannelse över dem. Hur förvirrade är inte deras begrepp. Islam är en religion som förnekar att Jesus Kristus är Guds son. Och på det sättet så förmörkas sanningen om Jesus. Islam är en religion enligt det som vi läser i Uppenbarelseboken som kommer ifrån avgrunden. Betyder det att alla muslimer är onda? När vi tittade på katolska kyrkan så såg vi att de hade avfallit ifrån Gud och att systemet var korrupt. Men betyder det att alla katoliker är onda? Nej. Otroligt viktigt att göra en skillnad på det här. Gud fördömer inte individer, utan han talar om system. Och systemet, den romerska katolska kyrkan, är ett system som inte Gud står bakom. Vilket vi såg igår. Och samma sak med islam. Islam är inte heller Guds religion enligt Bibeln. Men på något sätt så kommer Gud att använda den här religionen för att straffa den katolska kyrkan för sina överträdelser. Det står att de blev tillsagda att inte skada gräset på marken eller någon annan grönska eller något träd, utan bara de människor som inte bär Guds sigill på pannan. År 632 så dör Mohammed, profeten Mohammed, och han fick aldrig se islam bli en stormakt. Men hans efterträdare, Abu Bakr, han satte igång det muslimska fälttåget. Och han satte igång det med dessa ord, som vi läser i Edward Gibbons Decline and Fall of the Roman Empire. Han säger, när ni strider i Herrens krig, låt inte era segrar färgas med kvinnors eller barns blod. Förstör inga palmer, bränn inga sädesfält, hugg inte ner några fruktträd, skada inte heller nötkreatur, förutom de ni dödar för att äta. Där ni går fram kommer ni att träffa på några religiösa personer som lever avskilt i kloster och tror sig tjäna Gud på det sättet. Låt dem vara och varken döda dem eller förstör deras kloster. Väldigt intressant att Uppenbarelseboken 9 och vers 4 får här sin uppfyllelse. De blev tillsagda att inte skada några träd eller grönska. Så står det, och så kommer ni att finna en annan sorts människor som tillhör Satans synagoga, som har rakade kronor. Var noggranna med att klyva deras skallar. Visa dem ingen nåd tills de antingen blivit muslimer eller betalar skatt. Så det fanns en åtskillnad som gjordes. Och i och med den här befallningen så gick islam ut och de spred sin religion med svärdet. Här så ser ni från den tid då Mohammed levde, så hade islam den här delen. Men sedan under Abu Bakr och Kalif Umayyad så spreds det islamska imperiet till hela Nordafrika och nästan hela Mellanöstern. Och ända upp i Spanien kom de. Och de var på väg in i Frankrike. Just under den här tiden, när den romerska kyrkan hade börjat att kompromissa. Islam har verkligen varit en plåga för den katolska kyrkan genom historien. Vi vet korstågen, hur de här två makterna kämpade mot varandra gång på gång. Och det slutade inte med korstågen, utan även det osmanska riket på slutet av 1200-talet, början på 1300-talet, så uppstod en kung över muslimerna. Och hans namn var Osman, Osman den första. Och om ni har hört talas om det osmanska riket, så var han den som grundade det osmanska riket. Han började att erövra Turkiet. Men det fanns en ort här som han inte lyckades att inta. Och det var Konstantinopel. Den stora högborgen för de ortodoxa kristna. Och det bysantinska imperiet. De stod emot varje angrepp. I Uppenbarelseboken 9 så står det att dessa gräshoppor fick inte rätt att döda. Men väl att plåga dem i 5 månader. Så en tid så skulle de bara kunna plåga kristendomen, men de skulle inte kunna ta kål på den. På den här ortodoxa kristendomen. I Uppenbarelseboken 9, vers 12-15, så läser vi om den sjätte basunen. Det står: det första veropet är över. Se, efter det kommer 2 till. Den sjätte ängeln blåste i sin basun, och jag hörde en röst från de 4 hornen på guldaltaret inför Gud. Och den sade till den sjätte ängeln som hade basunen: släpp lös de 4 änglarna som är bundna vid den stora floden i Eufrat. Och de 4 änglarna som hade hållits redo för den timmen och den dagen och den månaden och det året släpptes lösa för att döda 1/3 av människorna. Så häng med nu. Först hade de inte rätt att döda dem, men sen fick de rätt att döda 1/3 utav dem. Hur var det de gjorde det? Vers 17. Så här såg jag hästarna och deras ryttare i min syn. Ryttarna hade eldröda, mörkblåa och svavelgula bröstpansar. Och hästarna hade huvuden som lejon. Och ur deras mun kom eld och rök och svavel. Av dessa 3 plågor dödades 1/3 av människorna. Av elden, röken och svavlet som kom ur deras mun. Vad är det här för något som det talas om? Elden, röken och svavlet. Ja, det fanns en ny uppfinning som osmanska riket använde sig av otroligt flitigt. Och det var krutet. De fick det från mongolerna. Och de började använda det otroligt effektivt. Ni ser den här stora kanonen här som de använde sig av för att försöka förstöra Konstantinopels murar. Och därigenom så skulle Konstantinopel falla. I Joel kapitel 2 så läser vi om den här händelsen. Joel 2 och vers 8 så står det: den ene tränger inte den andra. Var och en går sina givna spår. Mitt igenom vapen störtar de fram utan att hejdas. Det talas om dessa hästar. Vers 9. De stormar in i staden, rusar fram på murarna. Vilken stad handlar det om? Jag tror att det handlar om den här staden som de fick makt att erövra. De klättrar upp på husen, de går in genom fönstren som tjuvar. Inför dem darrar jorden, himmelen bävar, solen och månen förmörkas, stjärnorna mister sitt sken. När Konstantinopel föll år 1453 så skakades hela Europa utav det här. De var förskräckta inför den här fruktansvärda händelsen och att en sån stor central del av kristendomen fick falla. Men det slutade inte där, utan de fortsatte framåt och belägrade, kom ända bort till Österrike i Wien 1529, och först där så stoppades turkarna i sin framfart. Hur påverkade, eller vad spelar det här för roll då? De fick de här straffdomarna. Det finns en bok som vi lottar ut här under ikväll. Kommer vi att göra det. Den heter Den stora striden. Och där så skriver författarinnan om någonting mycket intressant angående turkarna. Det står så här. Guds försyn hade hållit de krafter som motarbetade sanningen under kontroll. Det här var i sammanhanget med reformationen. Karl den femte hade beslutat att krossa reformationen. Varje gång han lyfte handen för att slå till tvingades han emellertid att avstå. Gång på gång såg det ut som om alla som vågade sätta sig upp mot den romerska kyrkan ögonblickligen skulle bli röjda ur vägen. Men i det kritiska ögonblicket visade sig turkarna vid de östliga gränserna. Under det att oro och stridigheter uppfyllde nationerna hade reformationen fått tillfälle att växa i kraft och spridas vida omkring. Fascinerande, eller hur? Reformationen skyddades faktiskt utav muslimerna. I den bemärkelsen att muslimerna invaderade Europa och då fick påvedömet annat att tänka på och då kunde de inte kriga mot Guds folk lika mycket. På det här sättet så styr Gud omständigheter och han använder till och med folks vrede till någonting positivt. Uppenbarelseboken 9:5 säger att de fick rätt att döda. De fick inte rätt att döda dem, men väl att plåga dem i 5 månader. Det talas om 5 månader. Det finns en annan tidsperiod som handlar om 1 år, en timme, en dag och en månad. Nu, en biblisk princip när man tolkar profetiorna är att en dag i Bibeln motsvarar 1 år i verkligheten. Och om man använder sig av dessa principer så kan man se att det passar otroligt bra in på det osmanska riket. Från det att de uppstod på slutet utav 1200-talet fram till Konstantinopels fall där de fick rätt att döda kristenheten, den falska kristenheten, och de regerade sedan i 391 år fram till på 1840-talet där det osmanska riket föll i princip, eller de kapitulerade och blev kallade för Europas sjuke man. De gav sin auktoritet egentligen till de kristna nationerna i Europa. Så där så har vi den här tidsperioden utav den sjätte basunen. Men låt mig avsluta med att titta på den sjunde basunen. Uppenbarelseboken kapitel 11 och vers 14. Det är först i kapitel 11 som vi läser om den sjunde basunen och det tredje veropet. Vers 14, Uppenbarelseboken 11, vers 14. Det andra veropet är över. Se, det tredje kommer snart. Och den sjunde ängeln blåste i sin basun. Då hördes starka röster i himlen. Väldet över världen tillhör nu vår Herre och hans mode, och han ska vara kung i evigheternas evighet. Och de 24 äldste som satt på sina troner inför Gud föll ner på sina ansikten och tillbad Gud och sade: Vi tackar dig, Herre Gud allsmäktig, du som är och som var, för att du har tagit makten, din stora makt, och nu är kung. Folken vredgades och din vrede har kommit. Tiden när de döda ska dömas och du ska löna dina tjänare profeterna och de heliga och de som vördar ditt namn, små och stora, och fördärva de som fördärvar jorden. Men vad handlar det här om för någonting? Folken vredgades. Vi vet att det sker just nu. När Guds vrede har kommit är det slutet. Och sedan så har vi domen i himlen under de 1000 åren. Och därefter verkställandet utav domen efter det. Men vad jag vill titta på här är hur islam idag påverkar händelserna även här. Folken vredgades. När vi ser den islamiska extremismen så vredgas vi många gånger. Vi ser hemska saker som händer och det här har gjort att nationerna har blivit arga och upprörda. Så på ett sätt så påverkar islam hela världen att ledas in till det som Bibelns profetior talar om. Och det som ska hända i den yttersta tiden när religionsfriheten kommer att hotas. Vissa människor i Europa är rädda för att islam ska ta över Europa. Man sprider den här rädslan runt omkring. Vet ni mina vänner, jag är inte rädd för det. För Bibelns profetior säger klart och tydligt i Daniel kapitel 2 att människor, Europa kommer inte att kunna förenas. Det här är ett helt annat studium. Men de ska försöka förena sig, men de kommer inte att lyckas. Islam har försökt förut att ena Europa, men de har inte lyckats. Kristna har försökt att göra det, men de har inte lyckats. Ingen kommer att lyckas, för Gud har sagt att det kommer inte att gå. Vi behöver inte frukta för det här. Men det som jag vill lägga märke till här är att människors vrede ska då bli dig till pris, står det i psalm 76 och 11. Det finns en aspekt här som jag verkligen skulle vilja betona. Precis som islams erövringar i det förflutna orsakade att Guds folk blev skyddade, så har även islams extremism idag en funktion i att rädda Guds folk. Och hur då? Bibeln säger, som vi läste in i vår text, att en ängel flyger högst upp på himlen och han har evangeliet som ska förkunnas för de som bor på jorden, för alla folk och stammar och språk och folkslag. Hur många? Alla ska nås. Vad med muslimerna? Vet ni, det absolut svåraste området att missionera i är islam. Där i Mellanöstern, eller hur? Det är förbjudet. Det är olagligt. Man hotas till livet. De som vågar göra det. Det är förbjudet att konvertera från islam i dessa länder. Hur i all sin dar ska evangeliet kunna nå ut till dessa länder? Det finns ett ordspråk som säger så här: om inte berget kommer till Mohammed, så får Mohammed komma till berget. Det grundar sig på en berättelse när Mohammed hade befallt ett berg att komma till sig. Men så kom inte berget, så då sa Mohammed att jag får gå till berget istället. Jag vet inte om den är sann. Men hur som helst, det här ordspråket visar att om vi inte kan komma till de här länderna, om missionärer inte kan komma till de här länderna, så får de folken som behöver höra om evangeliet, de får komma hit. Eller hur? Vad är det vi ser idag? Vi ser den största flyktingströmmen ifrån dessa länder någonsin i princip. Den största flyktingströmmen globalt sedan andra världskriget. Över 60 miljoner människor som är på flykt. Här är det många som är rädda. Och jag vet att det här är inte en politisk poäng som jag vill göra här. Men jag vill säga att det här är ett otroligt tillfälle för kristna att nå ut till dessa personer som har lämnat den stängda världen. Det finns en intressant profetia i Jesaja kapitel 60 som talar om att dessa arabiska stammar ska komma och förkunna Herrens lov. Det står att alla Kedars jordar ska samla sig och Nebajots baggar, det här är Ismaeliternas stammar, ska stå till din tjänst. Till mitt välbehag ska de offra på mitt altare, och min härlighetshus ska jag förhärliga. Någon gång kommer det att ske. Evangeliet kommer att nå ut till hela världen. Och jag tror att vi har en möjlighet att göra det. Många kristna, de reagerar på ett annorlunda sätt. De blir rädda. De försöker skapa hat emot islam. Och rädsla. Det tror jag inte vi som kristna på något sätt ska göra. Jag, Jag träffade en person i Finland när jag jobbade där. Han kommer från Afghanistan. Han har varit kristen i några år. Innan det så var han muslim. Och han berättade för mig, han sa, slösa inte er tid på att åka ner till Irak och Afghanistan och så vidare. För om ni vill nå till muslimerna. Utan nå de som flyr hit. Det är de som är mottagliga. Det är de som har fått nog av livet där borta. De är öppna för nya sanningar. Jag träffade en ung kille som var en av dessa flyktingar som flydde. Han kom till Jakobstad där jag arbetar. Han flydde på grund av att han hade varit där i den islamiska staten. Och han hade spelat fotboll. Och det fick han inte göra, så islamiska staten skar honom i handen på grund av det här. Och det här gjorde att han fick nog och han flydde för sitt liv. Han flydde till Turkiet och från Turkiet så tog han den här farliga båtresan över till Grekland. Han fortsatte sen genom Europa, upp genom Sverige och sen kom han till slut till Finland. Och han kom på våra möten som vi hade där. Han var öppen för att vilja veta mer. Han hade en arabisk bibel som han satt där och han läste. Han ville veta mer om den här livsstilen som hade skapat det här landet, den här friheten som han sökte. Människor som flyr, de är inte alla terrorister. Visst kanske det finns en eller två personer där, men de flesta är uppriktiga, ärliga sökare efter sanningen. Låt oss nå ut till dessa personer. Låt oss ta det här tillfället och se att faktiskt evangeliet måste nå till hela världen. Och här har vi en möjlighet att nå ut till alla folk, stammar, språk och folkslag. Jag tror att vi lever i otroligt speciella tider. Jag tror att vi lever i en tid när Jesus snart kommer att komma tillbaka. Och det här är ett av tidens tecken. Låt oss inte sprida hat. Låt oss inte sprida misstänksamhet. Men låt oss sprida Jesus. Låt oss sprida sanningen om honom till alla de som behöver höra det. Låt oss skingra det här ljus, det här mörkret med evangeliets ljus. Det är min vädjan till alla här idag. Är det någon här som skulle vilja säga, jag vill vara ett vittne för Jesus till alla människor som jag träffar på, oavsett om de är muslimer eller om de är buddhister eller vad de än kan vara. Är det någon som vill säga, Herre, jag vill vara det? Vill du i så fall räcka upp din hand? Prisa Gud, prisa Gud. Himmelske Fader, tack för att du har talat till oss idag. Fader, vi har blivit utmanade och jag ber att du ska hjälpa oss att förstå hur vi ska kunna nå ut på bästa sätt till alla dessa folk som kommer. Fader, vi vet att som adventister så har vi också en otrolig förmån. Vi har mycket gemensamt som vi kan använda oss av. Och Fader, hjälp oss att kunna göra det så att hela världen ska få höra om evangeliet. Och du kan komma tillbaka i härlighet. Det ber jag om och tackar dig för i Jesu namn. Låt alla säga amen.